Du lyssnar till Executive Assistant-podden, en podd om hur rollen som assistent och Executive Assistant utvecklas och stärks på framtidens arbetsmarknad. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med nätverket IMA, International Management Assistance, rekryteringsföretaget Inhouse, röst- och ljudproducenterna Online Voices samt Nordic Choice Hotels.
Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Kjellson. Idag, mina vänner, ska vi resa över Atlanten och hälsa på hemma hos en kollega som även gjort en fantastisk resa själv. Gymnasielärarinnan från Stockholm som blev koordinator för utbytesprogram åt amerikanska utrikesdepartementet i San Diego. Executive Assistant på basaden i Washington. Executive Assistant på tech- och medieföretaget Bloomberg och idag tillsammans med sin chef och några av världens mest namnkunniga investerare, banker och stiftelser bygger upp en helt ny typ av utbildningsrörelse för att skapa nästa generations techstjärnor. Välkommen Juliette Ramberg de Reuter!
Hej Daniel, tack så jättemycket. Kul att vara här.
Alltså, wow, Juliette. Från mitt perspektiv, när jag hör mig själv nästan, så har du ju lyckats med konststycket att leva ett helt långt yrkesliv av häftiga erfarenheter, trots att du fortfarande är ung.
Ja, jag tycker att jag faktiskt har varit med om olika liksom, erfarenheter inom både projektledning men också executive assistant-rollen. Både här i USA men även liksom, runt om i världen.
Ja. Det kan man väl lugnt säga. Men du, innan jag börjar ställa obekväma frågor och vända upp och ner på ditt liv. Vart befinner du dig just nu?
Just nu har jag kommit tillbaka från en resa till San Francisco. Och nu är jag hemma i Bloomington, Indiana. Som ligger ungefär 45 minuter söder om Indianapolis.
Så vad skulle det är inte centrala USA. Hur skulle du förklara det geografiskt?
Så vi ser alltså Indiana tillhör Midwest, så vi är ungefär liksom i mitten fast norrut.
Ja, häftigt. Och du sitter hemma och jobbar, ni är ett remote-företag, eller hur?
Ja, alla är remote, men vi har anställda som liksom finns i kluster runt om i världen, men främst i USA. Vi har anställda i New York, Boston, San Francisco, Charlotte, North Carolina och såklart jag då här i Indiana. Så att vi reser väldigt mycket för att hålla kontakt både med varandra men även studenter som vi jobbar med och företag som stöttar oss.
Ja, och jag sa just det här i min inledning att ni håller på att bygga upp vad jag liksom skulle beskriva som en ny typ av utbildningsrörelse, för det är inget företag och det är inte ett traditionellt universitet, men ni vill ju skapa möjligheter åt nästa generations techstjärnor och bolaget heter CodePath, eller hur? Berätta lite om det.
Ja, precis. CodePath är en non-profit-organisation som specialiserar sig inom techutbildning. Vi finns till av två anledningar. Det första är alltså arbetsmarknadens tillväxt inom tech. Vi vet att jobb inom IT, datavetenskap och programmering kommer att öka. Och även om vi just nu har sett en korrigering på arbetsmarknaden inom tekniksektorn så kvarstår behovet på lång sikt att få in mer folk inom liksom, mjukvaruutveckling, artificiell intelligens, maskininlärning etc. Den andra anledningen till att vi finns till är att vi vet att det finns utmaningar för underrepresenterade studenter inom techutbildningar på universitetsnivå. Forskningen visar att studenter från den här typen av grupper, alltså minoriteter i USA såsom afroamerikaner, latinamerikaner, studenter från låginkomstfamiljer, har en lägre sannolikhet att avsluta en examen inom STEM-områden, alltså naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik. Så tittar man på de studentgrupperna som vi riktar oss mot så vet vi att ungefär 80% av dem riskerar att hoppa av sin utbildning av olika anledningar. Så tittar man på liksom, behovet i framtiden och de utmaningar som finns bland den här studentgruppen idag så har vi kommit in för att liksom, stötta upp och se till att studenter kan fullfölja sin utbildning och komma in på arbetsmarknaden och göra skillnad.
Okej, så nu ska vi se här. Utbildningsinsatser, så utbildningar, kurser, kompetensutveckling, traineeplatser, praktikplatser, sådana där saker åt studenter som vill in i olika techjobb, till exempel AI. Så det är egentligen certifikat och kurser och det är så, är jag på rätt spår här?
Ja, det skulle jag säga. Alltså, vi jobbar med studenter. I dagsläget ungefär 10% av USAs studenter inom mjukvaru- och programutveckling. Mm. Så det Codepath gör är att vi erbjuder gratis kurser som riktar sig till universitetsstudenter inom de här områdena. Mm. Och beroende på vilket lärosäte de pluggar på, vi jobbar idag med över 100 lärosäten, så kan de gå våra kurser och antingen få högskolepoäng, mm, eller så tar de sig tid utanför sina ordinarie studier för att boosta sin kunskap.
Mm.
Vi jobbar också med universitet och högskolor för att komplettera deras läroplan och liksom branschkunskaper. Det här är ju ett område där saker och ting förändras väldigt snabbt. Det är inte alltid så att lärosätena hinner uppdatera vad de erbjuder i kursväg. Så att vi kan komma in och stötta upp och komplettera deras program. Och jag skulle säga att den tredje pelaren är att vi jobbar med arbetsgivare.
Ja.
Alltså arbetsgivare som är intresserade av att få in topptalang inom de här områdena.
Mm.
Vi kan hjälpa dem att fylla liksom, praktikprogram som de erbjuder, men även heltidsroller, så att de har en robust pipeline med topptalang inom tech.
Jag fattar, okej, jag förstår. Så det är liksom en lyxig upskill. Om jag pluggar någonting så kan jag plugga in till er och liksom få så här, the cutting edge tech-biten av vad jag än pluggar, och samma sak för en arbetsgivare.
Absolut, och de arbetsgivarna vi jobbar med, de vet vad de vill ha.
Ja.
Så att de har ju såklart ett inflytande i hur vi utvecklar våra kurser.
Ja.
Så att när de väl söker praktikanter eller heltidsroller, så vet de att kommer en student som har gått Codepaths kurser, då har de exakt det de behöver.
Spännande. Det finns ju många frågor. Vi återkommer dit, men det är ju en fantastisk, och du är ju tillsammans med vdn då, som är din chef, medgrundaren som är din chef, så bygger ni upp det här och du bygger upp din funktion från grunden, eller hur?
Ja, precis. Alltså, jag blev anställd för ungefär 8 månader sedan för att företaget eller organisationen befinner sig i en väldigt snabb tillväxtfas just nu.
Mm.
Vdn har anställt, liksom kommer dubbla våra antal anställda, och vi har som mål att gå från att jobba med 30 000 studenter till 100 000 studenter inom de nästkommande åren.
Mm.
Så att jag blev anställd för att liksom stötta upp hans arbete i att okej, nu ska vi växa, saker och ting kommer börja spricka i sömmarna.
Mm.
Så hur sätter vi upp ett system och liksom en supportfunktion så att han kan fortsätta att springa i samma takt, inte idag utan också även i framtiden.
Mm, mm. Och det är inte bara en idé det här, alltså det är ju, jag menar, från mitt perspektiv så vi pratar ju om några av världens, som jag sa innan, mest namnkunniga, så om man har läst lite så känner man igen Andreessen Horowitz, webbföretaget, JP Morgan tror jag finns bland era backare och så vidare, så att det är ju stora krafter som tror på det ni gör.
Ja, och det är just den här typen av aktörer som ser forskningen och behoven av att ha topptalang inom liksom techroller idag och i framtiden. Och att det just finns en grupp ute i samhället som vill in, men som behöver extra hjälpmedel för att komma dit. Och de vill vara med på den resan. Så där har vi ett enormt stöd från techsektorn som helhet. Inte bara i Silicon Valley, men runt om i hela USA.
Mm. Nu, om vi sätter en knappnål eller liksom en liten pin i det här att du håller på, eller ni håller på att bygga upp CEO Office och hela bolaget där nu. Och så sätter vi pinnen, men så reser vi tillbaka längs tidslinjen lite. Och då hamnar vi några år tillbaka i tiden och vi hamnar i Stockholm och i Linköping. Berätta, hur började allt det här?
Ja, jag är född och uppvuxen i Stockholm och flyttade till Linköping för att plugga till gymnasielärare. Så att jag har bott i Linköping ungefär 6 år under min utbildning där. Trivdes jättebra på lärprogrammet och studentlivet i övrigt. Men tror att jag insåg ungefär halvvägs att det var inte lika självklart för mig längre att liksom se mig själv i en karriär som lärare i ett klassrum. Så att jag spenderade mycket av min studietid att hela tiden leta efter andra erfarenheter utanför utbildningen. Att kika in hur det kan vara att jobba på en annan typ av arbetsplats eller inom en annan sektor. Jag var väldigt engagerad i studentlivet och försöka få liksom projektledarerfarenheter från överallt. Så att jag liksom kunde samla på mig olika perspektiv och tankar kring vad jag skulle kunna göra istället.
Mm.
Däremot så var jag hela tiden liksom fastknuten till, jag tyckte ändå om att plugga till lärare. Så att jag fullföljde den utbildningen och tänkte, ja, det löser sig. Och har liksom försökt rulla vidare på den tanken att jag har det här i grunden. För att jag tycker väldigt mycket om utbildning och att få jobba med studenter. Men tycker också om det här projektledare, liksom rollen att få utveckla och jobba med någonting stort och driva saker. Så att jag började där, och när jag blev färdig med min utbildning i Linköping så hade jag möjligheten att göra en så kallad traineeship på en non-profit-organisation i Bangladesh som jobbade just med utvecklingsprojekt inom utbildning. Så att jag spenderade ungefär ett år där i Bangladesh, och det var även där jag träffade min man som är amerikan. Och det är på den vägen som jag sen då till slut packade väskorna och flyttade till USA. Och det är väl nu 8 år sedan.
Och därifrån går den linje till det amerikanska utrikesdepartementet i San Diego, eller?
Ja, precis. Ja. Alltså, jag tror att det är alltid svårt att flytta någon annanstans där man varken har liksom kontakter, nätverk, alla mina liksom referenser och arbetserfarenheter från Sverige. Så att börja om innebar för mig att liksom gräva djupt ner i ryggsäcken och säga okej, vilka färdigheter är det jag faktiskt kan applicera här där jag är helt ny? Och det var ju just det här med att ha global arbetserfarenhet, kunna flera olika språk. Så att mitt första jobb i USA var att koordinera olika utbytesprogram där liksom yrkesverksamma från Europa fick komma till USA för att lära sig inom olika områden. Så att där liksom fick jag börja jobba med projektledning och att sätta mig in i hur det är att vara effektiv på en amerikansk arbetsplats. Det är väldigt annorlunda jämfört med att jobba i Sverige.
Vad särskiljer skulle du säga? Vilka är de huvudsakliga skillnaderna?
Alltså först och främst är det så här små grejer som man inte tänker på. Tangentbordet är annorlunda, det vill säga kuvertstorlekar är annorlunda. Det är sådana grejer som man liksom blir lite surprised av. Men såklart också mycket kulturella skillnader i att man jobbar väldigt mycket, väldigt länge. Och liksom inte så många semesterdagar. Det är väldigt mycket rakt på sak. Ofta väldigt hierarkiskt, alltså att man inte nödvändigtvis inkluderar i alla samtal eller möten, utan man väntar på sin tur och sina order. Så att, lite mer så skulle jag säga att det är.
Jag förstår. Och sen då, alltså på departementet där i San Diego, sen, alltså din man idag är yrkesmilitär, eller hur?
Ja, han är officer i amerikanska marinkåren.
Ja, vad han det? För att när jag försöker hitta bryggan här från departementet San Diego till executive assistant-rollen på ambassaden i Washington. Är det flytten där vi pratar om?
Ja, precis. Och först och främst, när man är liksom en militärfamilj som vi är, så flyttar man ungefär vart tredje, fjärde år. Så att vare sig jag vill eller inte så har jag flyttat på mig några gånger under de senaste åren. Jag tror att bryggan som blev mellan att jobba med de här utbytesprogrammen med utrikesdepartementet är att man samlar på sig en hel del erfarenheter och kontakter och perspektiv om hur man jobbar mellan länder och liksom förbättra samarbeten inom olika ämnesområden. Så att när det blev en möjlighet för mig att jobba på ambassaden så kom jag såklart in med väldigt många liksom nyttiga perspektiv och erfarenheter i hur det amerikanska utrikesdepartementet jobbar. Så att executive assistant-biten var delvis ny för mig, alltså att jobba i en liksom one-to-one-relation. Men när det kom till liksom hur vi förbereder inför möten eller resor eller större projekt, där är arbetet ganska lika. Att man jobbar utifrån ett visst typ av tema eller man behöver en viss typ av material för att förbereda sig. Så att där kunde jag plocka in det och liksom bidra till att bygga nya saker.
Och de bitarna som du sa kom du in med otroligt väl förberedd. Kommer du ihåg vad du kände om själva executive assistant-biten? För det var på något sätt ett pålägg ovanpå det du hade gjort innan.
Ja, jag tror att det första som slog mig är att det här med personkemi, att lära känna varandra är ju väldigt viktigt. Alltså att från början förstå vad det är liksom en person behöver för att vara effektiv i sitt arbete. Men även ha den typen av kommunikation så att man snabbt kan korrigera att så här vill vi jobba. Så den biten var ny för mig. Däremot så tycker jag att jag tycker om att jobba med människor. Jag tycker ändå att jag är ganska bra på att läsa in vad som funkar och inte funkar. Ibland får man läsa lite mellan raderna. Så där tycker jag ändå att jag liksom plockade upp det ganska snabbt. Sen är det klart att mycket av det här med att skapa processer och att bli mer effektiv, det tog lite tid för mig. För att det är någonting man hela tiden måste ompröva och lära sig och begå några misstag och göra om och sådär. Men det var en väldigt trygg miljö att få göra det i. För jag hade ett bra team med andra assistenter som har lång erfarenhet med både myndighetsarbete och liksom executive assistant-rollen.
Ja. Fantastiskt. Och sen därifrån till det lite mer, i alla fall på avstånd från vad som känns som en lite mer cutting edge miljö på tech- och medieföretaget Bloomberg.
Ja, alltså det kliade lite fingrarna för mig när jag var i Washington, för att då är ju navet av liksom stora bolag, ja, liksom världspolitik. Så att när man fick se de här stora aktörerna i Washington, främst inom liksom teknik och for profit, ja, då blev jag ändå sugen på att hoppa på det tåget och tänkte att jag vill också vara med i en miljö där det liksom är stora kunder, det är stora, ja, liksom big deals. Så att jag var väldigt, väldigt glad när jag fick möjligheten att jobba för Bloombergs vd som vd för Washington, liksom enheten av Bloomberg. Mm. Så där spenderade jag 3 år och jag skulle säga att det är där jag verkligen fick slipa mina projektledningskunskaper, men också liksom sätta mig in i hur ett bolag fungerar och hur processer kan se ut och förbättras när man bygger upp stöd kring en CEO.
Mm. Mm. Var det en hard landing eller kände du att du hade hittat rätt? Eller båda?
Jag tycker att det är klart emellanåt jag haft liksom mina moments när jag känt att oj, det här är jättetufft. Mm. Däremot så lärde jag mig ganska snabbt att man är oftast väldigt isolerad som executive assistant. Mm. Men då gäller det att bryta ut från det och hitta stöd i liksom andra avdelningar eller kollegor som kan liksom backa upp. Så att jag tror att under perioden när jag kände att det var tufft, att det var områden som jag inte alls förstod i vare sig det var våra produkter eller liksom budgetar och sådana saker, då fick jag liksom ge mig ut och liksom roffa åt mig en person som kunde sitta med mig och hjälpa mig att komma upp liksom, och förstå de här bitarna. Men det kändes väldigt rätt i det att jag tycker väldigt mycket om att jobba inom techsektorn. Det går väldigt fort, det är väldigt innovativt, det finns väldigt många liksom sätt att arbeta på som gör att man kan problemlösa snabbt och liksom korrigera. Mm. Så att de typerna av liksom approacher, perspektiv har jag plockat upp från Bloomberg och där har jag lärt mig jättemycket.
Mm. Mm. Och det känns liksom, alltså man kan se lite av en så här stege framför sig, att så här, departementet och sen ambassaden och sen nu rakt in i liksom hardcore affärsliv. Så här. När vi är här då på Bloomberg, vad tycker du att du själv har blivit riktigt bra på? Liksom, vilka är dina superkrafter?
Jag skulle säga att jag är väldigt snabb på att sätta mig in i hur saker och ting ligger till. Alltså hitta en metodik för att förstå vad är liksom top strategy, alltså vad är högst upp på prioriteringslistan? Mm. Okej, hur fungerar avdelningar som jobbar kring det här? Vart finns det oftast friktioner mellan avdelningar? Alltså kanske produkt eller liksom säljavdelning. Så att jag tror att min styrka och det jag lärde mycket där är att kunna se kartan framför sig, hur saker och ting hänger ihop och vilka knappar man behöver trycka på för att liksom justera. Mm. Men sen också att sätta sig in i vad en vd gör. Det är ju enormt mycket olika saker, från interna operations till allt det externa. Mm. Så att jag har trivts i att kunna bygga på hela tiden, att gå från att vara en ganska traditionell, liksom, nästan administrativ assistent och hålla på mycket med det, till att liksom lägga på de här klossarna, att ta på sig större projekt eller hjälpa till att driva olika förändringsarbeten och så vidare.
Och det tycker jag är spännande. Vi ska gräva lite djupare där, för jag menar, jag tycker det är spännande att det känns som att du har varit verksam inom organisationer som, kan man gissa, har väldigt robusta system och processer för allting liksom. Och till nu då, om vi spolar fram tillbaka till den här pinnen vi satte idag, när du ska bygga upp det här från grunden själv tillsammans med teamet och alla omkring det såklart. Men ändå bygga upp det från grunden. Och jag vet att du tänker själv väldigt så här strategiskt och affärsmässigt kring ditt egna arbete. Och har väl utvecklat vad jag skulle beskriva som en så här 6-pillar playbook eller liksom en operationell affärsmanual byggd på 6 olika ben. Och om jag tänkte läsa upp de här 1-6, så kan du och jag gå igenom dem lite, så får du berätta för oss hur du ser på den här manualen. Och det, manualen är mitt ord för övrigt, du får själv sätta det på det. Men det känns som en 6-pillar playbook från mitt perspektiv. Och det är ju så här: 1. Nail the basics. Få ordning på grundstrukturen liksom. 2. Rhythm of business, alltså affärsrytmik antar jag med en svensk översättning. 3. Maktstrukturkartan. 4. Personlighetstestet. 5. Aktiv företagsförståelse. Och 6. Att lämna skrivbordet. Låter det som 1-6 som liksom, samlar jag det på ett okej sätt, tycker du?
Ja, absolut, det tycker jag. Jag skulle säga att det här är liksom huvudbitarna i alla fall mitt dagliga arbete, men hur man också kan utvärdera liksom sin egen roll och hur man jobbar i sitt dagliga arbete som executive assistant, vare sig man är ny eller erfaren.
Ja, och vi går på ettan direkt, nail the basics. Hur tänker du där?
Men jag tänker att det är väldigt viktigt att de här administrativa, liksom dagliga rutinerna sitter. Att det ska finnas ett system som är så nära perfektion som det bara går. När man tittar på hur man hanterar kalender eller en inbox eller olika typer av liksom preppmaterial inför möten eller event och sådär. Så att för mig innebär det exempelvis, jag har en approach som jag kallar för one click policy. Och det betyder att alla preppmaterial som jag sätter ihop tillsammans med mina kollegor ska för min vd finnas tillgängligt. Allt som han frågar eller undrar över ska finnas tillgängligt i ett klick. För det värsta jag vet, och jag vet många andra chefer, det är att man behöver klicka sig in på 4 olika liksom mappar och så måste man gå till någon annan system för att få någon rapport eller du vet, något sånt där. Så att one click policy ingår i min liksom nail the basics.
Uff, där har jag mycket att lära. Jag är ju en sån mappperson, du vet, som har 18 mappar för,
ja, 18 mappar för mappar. Tabs.
Ja. Och du vet, ett dokument är 5 klick bort i olika mappar liksom. Ja, men då har jag mycket att lära. Men du, nästa då, nummer 2, rhythm of business, det låter ju taktfullt och spännande. Vad menar du med det?
Ja, jag tror att det här är jätteviktigt för de assistenter och chefer som känner att man inte riktigt har full kontroll på sin kalender och liksom det dagliga flödet i sin organisation. Tittar man på kalender så tycker jag att det är viktigt att utvärdera hur mycket av det som är schemalagt är liksom ryggraden. Alltså de finns redan utstakade där. Det kan vissa liksom, möten med olika avdelningar eller liksom rapporter eller liksom tid med ens kollegor och så vidare. Så att när jag började den här rollen så var mitt huvuduppgift att skapa det som kallas för liksom rhythm of business. Alltså vilka liksom hållpunkter behöver vi ha veckovis, månadsvis, kvartalsvis och så vidare för att vi ska driva de här stora projekten, de här stora bitarna och även liksom daglig rapportering framåt. Så i praktiken för mig har det inneburit att okej, här har vi liksom 10 olika viktiga milstolpar för året som vi måste nå. Om jag tar de deadlinesen och jobbar baklänges, vad är det vi behöver liksom schemalägga eller nå fram tills den deadlinen? Och i praktiken innebär det att du kan designa en kalender som helst till 50-60% redan är färdiglagd och förutsägbar. Då blir det såklart mindre tid till att vara liksom reactive. Men det viktigaste är att man hela tiden sitter med kontrollen och kunna vara så proaktiv som möjligt. Så skapar man en rhythm of business så kan man nå dit i alla fall lätt. Så att man skapar liksom den här årskalendern nästan och försöker schemalägga så mycket som möjligt i förväg.
Cool. Och som sagt, nummer 3 där. 1. Nail the basics för ordning på grundstrukturen. 2. Rhythm of business, den här affärs- eller businessrytmiken. Och nummer 3. Maktstrukturkarta. Vad menar du med det?
Ja, så det här är något jag har gjort på alla mina arbetsplatser. Jag tycker man kan göra det vare sig man är ny eller har varit där under längre tid. Och det handlar om att skapa liksom ett dokument eller en översikt för sig själv över vilka liksom makthavare finns internt inom organisationen. Vad jobbar de med? Vilka intressen har de? Vart kan det finnas liksom konflikter i intressen? Men det gäller även liksom olika stakeholders som finns utanför organisationen. Det kan vara inom industrin eller inom styrelse och så vidare. Så att man har den liksom visualiseringen framför sig, hur saker och ting hänger ihop. Så att händer det någonting inom organisationen eller man liksom har någonting eller det är något nytt projekt. Tittar man då på sin karta så kan man ganska snabbt räkna ut vart det kommer liksom sätta käppar i hjulen eller vilka man tror skulle kunna hjälpa till att liksom föra ett projekt vidare och sådär. Så det här är ett liksom dokument man kan uppdatera liksom under tid och liksom klicka in sig på ibland när man behöver
One
en
click.
påminnelse. Exakt, ett klick in så är det där. Och sen är det klart, det här är ju ett dokument, det ska man inte skriva ut och sätta upp på anslagstavlan i kafferummet, utan det här är ju någonting man ska hålla för sig själv, så att man hela tiden har liksom som ett stöd att luta sig på när man behöver liksom zooma ut och se varför blev det så här, eller hur kommer det sig att saker och ting liksom ligger till så här.
Ja. Och nästa så blir nummer 4 här, blir jag lite nervös över personlighetstestet.
Ja, jag tycker att det är viktigt, speciellt när man jobbar liksom, mot en chef, att man förstår sig på både sina egna styrkor och liksom, områden som man behöver fokusera lite extra på, men även deras. Så att jag har alltid pushat för att göra något typ av personlighetstest för mig själv, men också för den jag jobbar för, så att man får en liksom, analys på hur den här personen tänker och fungerar och vad för typ av blindspots de kan tänkas ha. Och det är ju ett jättebra dokument att ha som underlag när man gör sina liksom, check-ins om personlig utveckling eller hur man vill kommunicera och jobba med varandra. Så att jag tycker att man ska pusha för det, alltså på sin organisation, att få göra något slags test. Och det finns ju massa olika att välja på. Jag vet att det finns sådana här 360 review eller så finns det sådana här styrkor, man veta vad man har för styrkor och sådana saker. Så jag tycker att man ska pusha för det, oavsett om man har varit på en organisation under längre tid och aldrig kanske har fått göra ett personlighetstest.
Så du menar både egentligen göra det själv och få ens chef att göra?
Ja, jag tycker det. För det finns också liksom, tester där man kan sedan lägga de här resultaten på varandra och så genererar det ett resultat i hur man jobbar tillsammans på bästa sätt. Så att det är jättebra att ha det.
Ja, spännande. Jag håller med. Jag kommer att posta anteckningarna så här under så att folk inte behöver nervösa för att de inte hänger med nu. Man kan ju för sig spola tillbaka. Men det här är matnyttigt. Nummer 5 sen är företagsförståelse.
Ja, och den här är lite tricky för att när man jobbar som executive assistant, vet, man dras ju, man, det är väldigt svårt att hitta tid till att göra någonting utöver liksom det dagliga för att det är redan så mycket. Men jag tycker att man ska sätta en timme i månaden åt att lära känna organisationen bättre. Man kan använda sin maktstrukturkarta och ringa in områden där man tycker att man inte har lika mycket insikt eller förståelse. Och gå till de här avdelningarna och säga hej, jag skulle liksom vilja lära mig mer om vad ni jobbar med. Eller jag sitter alltid och når ut till våra finance-kollegor och ber dem förklara hur olika budgetar fungerar eller hur jag ska läsa olika rapporter. Så jag tror att det är viktigt att alltså, schemalägga den tiden för sig själv och kanske även där då gör en tidslinje för det här året och säga att liksom, de här tre liksom, områdena skulle jag vilja lära mig mer om under de här månaderna och att man liksom sätter upp nästan som ett litet pluggschema för sig själv så att man verkligen får sig tid att göra det. Att förstå liksom företaget och organisationen är ju för mig i alla fall A och O så att jag sen kan ta beslut i hur jag schemalägger eller prioriterar olika saker i mitt dagliga arbete. Så att jag tycker att det är en jätteviktig pusselbit, men det är klart det är väldigt svårt att hitta tiden för det, men man måste försöka karva ut det ändå.
Och nummer 6, att lämna skrivbordet. Det är en förlängning av det kanske, eller?
Ja, det tycker jag. Att man ska ge sig iväg och se till att träffa. Liksom, har man kunder eller partners som jobbar nära organisationen, som vi har då, studenter exempelvis eller universitet. Att man liksom, antingen hakar på sin chef om man tycker att det är möjligt. Mm. Att få följa med på olika möten eller vara med där man ser liksom slutprodukten. Jag tycker att det är jätteviktigt att igen få ha den här visuella biten framför sig, att okej, jag var med på ett möte med vår ingenjörsavdelning om hur vi ska bygga en produkt. Mm. Och om 4 månader så sitter jag i ett klassrum där produkten liksom levereras till studenter. Mm. Jag tror att det är väldigt motiverande. Mm. Och jag tror att även det då hjälper till med den här aktiva företagsförståelsen. Att man får vara med och ge sig, liksom, våga lämna skrivbordet.
Mm. Wow. Så en playbook i 6 ben, nail the basics, affärsrytmiken, maktstrukturen, personlighetstestet, företagsförståelsen och lämna skrivbordet. Wow, vilken power move.
Ja, jag tycker att det är några bitar som är värda att fundera på.
Verkligen. Nej, men det är handfast och det är jättebra. Men nu känner jag att du är inne som den där yberduktiga pluggkompisen eller kollegan man har. Så ibland får man bara stanna ner och säga nej, men nu får vi ta ett glas vin eller sådär. Så känner jag nu. Nu har vi varit yberduktiga och affärsmässiga. På det lite mer personliga planet, jag ska inte skrämma dig nu, men det här, om vi går tillbaka till det, liksom det här med livssituationen och flytta regelbundet. 3-4 år så har du, så flyttar man och du vet inte riktigt var nödvändigtvis. Sådär. Hur är den vardagen? Hur blir man bra på det? Eller?
Ja, det är jättesvårt och jag har blivit bättre på det på senare tid. Men det är klart, i början så är det ju en jättebesvikelse att efter några år behöva lämna en arbetsplats eller liksom sitt bostadsområde eller liksom vänner och hobbies och sådana saker och börja om. Mm. Men samtidigt så har jag också lärt mig mig själv att jag tycker att det är spännande att få göra någonting helt annat. Ja. Jag får lite en kick av att ha utmaningen framför mig att okej, vi ska flytta till ett helt nytt ställe. Jag har aldrig varit där, känner ingen där. Mm. Och man blir väldigt stärkt av att börja om. Mm. Oavsett om det är liksom ett jobb eller liksom, hitta ett nytt boende eller hitta nya vänner. Mm. Det är uppförsbacke, men man speedar upp väldigt många processer som kanske annars hade tagit väldigt lång tid om man alltid var kvar på samma ställe. Mm. För att nu måste jag ut och liksom ta tag i vissa grejer.
Speeddata kompisar liksom, ja.
Ja. Verkligen, det är verkligen så. Och jag tror att för min del så är jag väldigt tacksam över de erfarenheterna jag har av att ha flyttat runt och fått se många olika saker. Men det är klart att jag väntar ju också på den dagen när min mans karriär är över och vi kan välja vart vi ska bo och veta att vi inte behöver flytta på oss 3 år senare. Ja. Just nu, jag står i mitt kontor här hemma och jag funderade häromdagen om jag skulle spika upp någon tavla eller så tänkte jag nej, för att vi ska flytta med. Och ett halvt år. Det är ingen idé att sätta upp den där tavlan. Måste jag bara fixa väggen efteråt sen.
Jag förstår. Och som sagt, men nu på CodePath, det här jobb eller organisationen som ni håller på att bygga upp nu, så är det som sagt remote, så du behöver inte lämna jobbet i alla fall. Och det jag tänkte på med den här amerikanska strukturen som är intressant, just kring att man, som du kan kanske ge oss en inblick i, det här med så här, du kan ju ha en vd och kanske en chief of staff som inte är så vanligt i Sverige och sen en executive assistant där. Kan du inte berätta lite eller förklara lite den strukturen för oss?
Ja, oftast när man jobbar med en vd i amerikanska bolag och organisationer så kallas det oftast för Office of the CEO. Alltså det är som en liten hubb som är hyperfokuserad på att stötta vdn i dens arbete. Mm. Den vanligaste konstellationen är att man då har en vd och så har man en chief of staff. Mm. Och så har man då en executive assistant. Och de ska ju då helt enkelt dela upp de här bitarna med det administrativa dagliga stödet och de här andra byggblocken som vi pratar om, de här stora liksom strategiska bitarna och flödet av liksom olika rapporteringar och sådana saker. Mm. Så att det finns olika konstellationer där jag jobbar idag. Jag jobbar med en administrativ assistent som stöttar mig i mycket av det här vi just gick igenom, för det är väldigt mycket administrativt typ arbete som krävs för att det här nail the basics och de här sakerna faktiskt ska fungera. Vi har även en kommunikatör som vi jobbar nära som också ingår i Office of the CEO. Så att vi är tre personer som hela tiden fokuserar på att stötta upp vdn i hans arbete. Fördelen skulle jag säga är att man exempelvis har en egen budget som jag ser över så att vi kan hela tiden skifta beroende på prioriteringar. Jag kan alltid sticka dit lite professional development pengar för oss som jobbar nära vdn, för jag tycker det är viktigt än att istället behöva gå liksom till en annan avdelning eller till sin chef för att fråga om det. Så det ska finnas i strukturen inbyggt. Och det som jag tycker är så himla viktigt som jag inte haft i mina tidigare roller som executive assistant är att man har en formell backup. Det är jätteutmanande att stötta en person när man vet att det bara är jag som har tillgång till kalender eller kanske inbox. Och så är det oftast, för att det är inte vem som helst som ska ha tillgång till det. Men i mitt jobb idag, då har vi den strukturen, vilket är jätteskönt såklart när man är ledig eller någonting händer. Att det finns de som kan stötta upp och som också är insatta i hans arbete.
Och det jag tänkte på det här, nu när ni bygger upp den här organisationen där alla jobbar på distans att säga, eller hybrid eller sådär, det här med att lämna skrivbordet och liksom knyta nätverk internt, hur hanterar du det i den här strukturen?
Ja, som ledningsgrupp så träffas vi minst en gång i kvartalet. Vi har vissa i ledningsgruppen som är i San Francisco exempelvis, de träffas ju ofta. Men vi försöker att komma tillsammans när det händer ett stort event exempelvis, eller när vi har viktiga möten. Då är det kanske värt att någon får flyga någon annanstans för att kunna vara tillsammans. Så att som ledningsgrupp så har vi ganska liksom många knutpunkter där vi jobbar tillsammans. I organisationen som stort så har vi som sagt kluster med anställda i större städer. Så att de har samma sak där. Ge dem en budget. Här har ni en budget för att kunna jobba tillsammans och göra saker tillsammans på plats. Jag tror att det är jätteviktigt att det finns liksom utpekat i en budget. Att liksom olika team får liksom ta det och göra någonting av det själva. Så att, och i och med att vi jobbar med studenter på liksom universitet och högskolor, så är det oftast vi har möjlighet att vara på plats och träffa studenter eller professorer och så vidare. Så att det pågår en rad olika aktiviteter som gör att vi naturligt kan träffas ganska frekvent ändå.
Ja. Och det jag tänker sen, när jag tänker på vårt samtal nu, du ser ju upp, du planerar ju och tänker på ditt jobb uppenbarligen väldigt affärsmässigt. Vad tror du, åt vilket håll kommer det här att utvecklas, tror du? Vad kommer du att göra mer eller mindre av kommande år och framåt, liksom, den här rollen utvecklas ytterligare?
Jag tror att jag kommer fokusera mer på processer och att connecting the dots mellan människor, projekt, avdelningar eller olika externa möjligheter. Jag tror att i organisationer som våra, där man växer väldigt snabbt och det börjar liksom spricka i sömmarna, så behöver man personer som är generalister och som har ett helikopterperspektiv med strategiska prioriteringar i ryggsäcken och kan liksom peka ut och ringa in saker som man behöver fokusera på. Det jag ser framför mig är att de assistenter som blir skickliga på att ta den här strategiska rollen, de kommer så småningom, tror jag, behöva administrativt stöd som jag har idag. Jag skulle aldrig kunna nail the basics om det bara var jag. Så att jag tror att man på lång sikt får ställa sig den frågan, att om man vill ha klivet och bli den här mer strategiska executive assistant, så kanske man ska söka sig till till möjligheter där man kan få jobba i team exempelvis. För att frigöra sig från några av de sakerna. För annars så sitter man alltid fast med dem.
Men vad tycker du är svårast med allt det här?
Jag tycker att det är svårt att paint the picture när det kommer till AI. Hur ska vi integrera det i våra roller som executive assistants? Det finns massa olika liksom redskap där ute. Men det är fortfarande suddigt för mig när jag blickar framåt och ser, okej, hur kommer egenskaperna ser ut för en executive assistant. Vad ska vi förväntas kunna? Mm. Det tycker jag är fortfarande lite luddigt. Mm. Utifrån mig själv också, att okej, vilka bitar är det som kommer vara, det här ska du kunna. Idag är det, du ska kunna liksom Google Suite eller Outlook eller vilka typer av system du ska vara. Men vad kommer den där hinken med AI, hur kommer den se ut? Och hur kommer det i sin tur forma rollen? Det tänker jag mycket på.
Och vad är roligast då? Vad är liksom, det känns inte som att man behöver pitcha jobbet för dig precis, men vad är det absolut roligaste?
Jag tycker att det roligaste är att få jobba med människor som är passionerade och förändringsbenägna och full fart framåt. Att få vara med i de sammanhangen och de rummen och de resorna, det för mig är liksom cherry on the top i det här jobbet. Mm. Att få samla på sig erfarenheter som man inte annars skulle få i andra typer av jobb. Mm. Det är det som får mig liksom motiverad. Mm. Och jag känner att jag får någonting tillbaka.
Mm. Coolt. Du, Juliette, min anteckningsbok är sprängfylld. Det har varit ett så intressant samtal med liksom handfasta blickar i hur du jobbar där borta i Indiana och snart någon annanstans. Men du, om vi ska lämna lyssnaren med en tanke eller ett budskap, vad tycker du det ska vara? Vad vill du att vi tar med oss från det här?
Jag tycker att man ska våga fundera kring sina egna rutiner och hur man vill förbättra sitt stöd för den man jobbar mot. Och också tänka på sin egen professionella utveckling i det. Alltså det måste vara en win-win. Mm. Så vilka bitar kan man fokusera på så att ens stöd till en chef förbättras? Och hur kan man haka på professionell utveckling i den resan i parallell?
Mm. Och allt jag kan säga är att jag tror att det här samtalet har varit en del i min professionella utveckling. För det har varit otroligt intressant. Och allt jag kan avsluta med att säga är tack!
Tusen tack, Daniel!
Du har lyssnat till Executive Assistant-podden, producerad av Företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistance, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.